Det var en så här överstelöjtnant som kom till en av soldaterna när han gick och inspekterade dem. Så kom han till en som var 2,10 lång. Så tittade han på honom och så sa han, är ni så där lång eller simulerar ni? Så är det jag tänkte på. Jo, jag tror faktiskt att det är jätteviktigt att vi vågar ställa den frågan till oss. Är det sant? Är det sant det här som Bibeln säger? Är det sant det här som frälsningen talar om? När Jesus han kliver fram och börjar predika så säger han, himmelriket är nu här. Jag vet inte om vi tänker på det när vi vaknar på måndag morgon. Halleluja, det är måndag. Himmelriket är nu här. Och så kommer tisdag eftermiddag och så säger man, halleluja, det är tisdag eftermiddag. Himmelriket är här. Och så kommer torsdag kväll. Och tänk, himmelriket är här. Och så kommer lördagen. Och man funderar på, ska jag verkligen gå på gudstjänst? Jag är nog ganska trött i morgonbitti. Men halleluja, himmelriket är ju här. Och på söndag får jag gå iväg och då får jag undervisning som gör att jag förstår ännu mer att himmelriket är här. Därför att Jesus, han vill säga någonting till mig. Han vill undervisa mig. Han vill öppna sina möjligheter, sina under för mig. Eller gör vi så som Jona han gjorde? Vi ska titta lite grann på vad Jona gjorde här. Du kan slå upp Jona bok. I min bibel så är det på 1017, men det är inte säkert att det är på samma sida i din bibel. Har du ingen kan du titta i grannens bibel. Sven Almqvist, en god vän till mig, han sa det en gång att det finns bara en anledning att inte ha Bibeln med sig när man går på gudstjänst, det är att man kan den utan till. Och han är förvånad över hur många kristna som kan sin Bibel utan till. Nej, jag skojar, det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Vi kan läsa från den fjärde versen i tredje kapitlet. Och Jona gick en dagsresa in i staden och predikade och sa, om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Tänk att få den hälsningen från Gud. Han väcker oss en morgon. Och så säger han, nu ska du gå in i Stockholm. Så gå rakt in i Stockholm och så ska du se till stockholmarna. Om 40 dagar ska Stockholm bli ödelagt. Det är allt du ska göra. Du får varken reda på mer eller mindre. Man får bara reda på att det här ska vi göra. Det var kanske inte konstigt att Jona han gjorde som han gjorde. Han försökte sticka till ett annat ställe. För det var så på den tiden bland avgudarna att man trodde att en gud var platsbunden. Den kunde liksom regera där den fanns. Fanns den i templet, då var det där den hade makt. Och fanns den i en ort någonstans, då var det där den hade makt. Så han tänkte det, att nu har Gud sagt till mig att jag ska gå till Nineve. Men om jag sticker iväg, om jag rymmer till Tarsus, om jag tar en båt, så kommer inte Gud veta var jag är någonstans. Och då slipper jag ifrån det uppdrag som han har gett mig. Kan det vara så att vi ibland gör så? Ja, Gud han talar till mig på söndagsgudstjänsten, men sen när måndag och tisdag kommer, då vet han inte vad jag är. Så då behöver jag inte göra det som han säger. Eller kanske ännu värre, att vi går inte iväg till gudstjänst. För har vi inte varit där, då har inte Gud sagt någonting. Och då kan vi ju slippa göra det som han vill att vi ska göra. Jag vet inte om du har tänkt på att Jona han omnämns på fler ställen i Jona bok. Han omnämns i andra konungaboken 14:25. Och det står där att han var profet. Och att han faktiskt fick vara med och profetera fram den framgångsrika period som fanns just då. Jerobeam den andra, han regerade i Israel. Och jag vet inte om det kan vara så att Jona, han egentligen förknippades med en stolthet som israeliterna hade över att vara den nation som de var. Slog sig för bröstet och tyckte, ja men vi är Guds utvalda folk. Och så glömde man bort egentligen varför man hade blivit kallad. Man tyckte, ja men vi är bra, Gud har utvalt oss. Och så levde man i det. När Gud kallade Abraham så gjorde han det för att välsigna alla släkten på jorden. Det är likadant för dig och mig. Vi kallade för att vara en välsignelse. Vi kallade det därför att Jesus älskar oss. Det är ju det första skälet, därför att han är personlig. Han har dött för dig och mig på korset. Men vi är inte kallade bara för det, utan vi kallar det ut till en värld som går under om de inte får höra evangelium. Och det är så lätt att vi kommer in i ett vi och dem tänkande. Och så tror man att man är lite bättre. Det finns en bok som heter, eller det finns ganska många böcker som heter Humor i helgade hyddor. Och jag vet inte hur sanna de här berättelserna är där i, men i vart fall så talas det om att det var en pingstförsamling någon gång i början av pingst kom fram som byggde ett kapell. Och så skrev man i stadgarna för den här församlingen att om Jesus kommer tillbaka så ska kyrkan tillfalla baptistförsamlingen. Den lär vara sann. Jag vet inte om den är det, men är det så är det egentligen ett ganska skrämmande perspektiv. Att vi på något sätt är exklusiva. Vi är exklusiva på det sättet att vi har upptäckt vem Jesus är. Men annars är vi ju inte exklusiva på något sätt. Utan vi kallar det för att få vara en välsignelse för människor som behöver se vem Jesus är. Jona har lyfts fram som ett varnande exempel. Och jag tänkte jag skulle försöka undervisa lite idag så att vi inte gör om de misstag som han har gjort. Det är ganska bra att lära både av sina egna misstag, men det är ännu bättre att lära av någon annans. För då behöver inte vi göra om dem. Och det är ganska skönt. Jag tror ni har läst om Jona allihopa. Är det någon här som har gått till söndagsskolan? Ja. Och då läste man att Jona, han var i valfiskens buk. Nu är väl inte det så där teologiskt riktigt, eller vad säger du? Det står ju ingenting om någon valfisk. Det står bara i fiskens buk. Det var nog bara för att det är den största fisk vi känner till. Men han blir uppäten av en val därför att han försöker fly. Trillar av båten. Och sen så blir han uppspottad i Nineve. Och när han var på båten så blev det storm. Och båten höll på att gå under. Men Jona, han hade somnat tryggt och lugnt där nere. Han sov så gott så att kaptenen på den här båten, de här folken som inte var israeler utan var hedningar så att säga. Kaptenen går till honom och så säger han, hur kan du sova nu? Stig upp och ropa till din Gud. Kanske ska den guden tänka på oss så att vi inte förgås. Vet vi hur det ser ut bland våra grannar? Vet vi hur det ser ut bland våra arbetskamrater? Vet vi vilken storm som är där? Eller är det så att vi faktiskt har gått och lagt oss till vila i vår egen frälsning? Så att människorna utifrån får komma och ropa till oss och säga, hej Andreas, ropa till din Gud, den Gud som du tror på. Kanske om du ropar till den guden så kommer det att gå lite bättre för mig. Jag tror det är en viktig fråga att ställa sig. Och ni som inte känner mig än, ni ska veta det att var gång jag predikar så predikar jag lika mycket till mig själv som jag predikar till någon annan. För det är så att när man pekar med ett finger så pekar tre fingrar tillbaka på en själv. Så när jag talar om det här så talar jag utifrån min egen nöd och för de människor som jag har runt om mig. Jag hade en av grannarna som knackade på igår och ville låna lite näskaffe och hon var inne en stund. Och det enda som man tänker inom sig när grannen står där inne, i varje fall så är det för mig. Hur ska jag liksom få vara med och leda henne till Jesus? Gud, hjälp mig så att jag kan få finnas där för henne. Det finns där hela tiden hos mig. Men jag kan erkänna att många gånger så finns det mer här än vad det finns här. Det finns i tankarna, vi har det med oss, men man gör inte så mycket med det. Man går och lägger sig mitt i stormen. Jag tror att ber vi till den helige ande så vill den helige ande uppenbara hur människor har det runt omkring oss. Gud, han vill ge Jona en liten lektion i hur saker och ting ligger till. Därför att han såg att Jona egentligen var mer bekymrad över sitt eget väl och ve. Egentligen tror jag att han ville inte alls gå till Nineve, för han tyckte inte om dem. Det var avgudadyrkan, det var ett stort folk, de levde i ondska, de levde i uppror mot Gud. Han hade inte alls lust att gå dit, därför att han kände Guds hjärta. Han visste att om han gick dit så skulle Gud rädda dem. Han hade inte alls lust med det, utan han tyckte att de skulle få sitt välförtjänta straff. Det var vad han ville. Så när han varit inne och varnat dem, så omvände de sig. Och Gud såg att de omvände sig. Och så står det så här i kapitel 4. Jona tog mycket illa vid sig och han blev arg. Han bad till Herren och sa: Herre, var det inte det jag sa medan jag ännu var i mitt land? Därför ville jag förekomma det genom att fly till Tarsis. Jag visste att du var nådig och barmhärtig Gud, långmodig och stor i nåd, sådan att du ångrade onda. Ta nu mitt liv, Herre, för jag vill hellre vara död än att leva. Och så säger Herren: har du rätt att bli arg? Och han tycker han har det, Jona. Han tycker han har fullkomligt rätt att bli arg. För Gud begriper ju ingenting. Han förstår inte att det absolut bästa för det här folket, det hade varit att utplåna dem fullständigt, för det finns ingen räddning för dem. Men tack och lov så är det inte så som Gud ser på människor. Utan han ser med nåd och kärlek. Så vi fortsätter att läsa i vers 6. Och Herren Gud lät en resinbuske skjuta upp över Jona för att den skulle ge skugga åt hans huvud och befria honom från hans missmod. Jona var mycket glad över resinbusken, men dagen därpå när morgonrodnaden gick upp sände Gud maskar som angrep resinbusken så att den torkade bort. När sedan solen hade gått upp sände Gud en brännande östanvind och solen gassade på Jona huvud så att han blev alldeles utmattad. Då önskade han sig döden och sa: jag vill hellre dö än leva. Men Gud sa till Jona: har du rätt att vara arg för resinbuskens skull? Han svarade: ja, jag har rätt att vara arg ända till döds. Då sa Herren: du ömmar för resinbusken som du inte har haft någon möda med och inte dragit upp. Och som kom till på en natt och förgicks över en natt. Och jag skulle inte ömma för Nineve, den stora staden, där det fanns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, dessutom en mängd djur. Och det där med 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster, det betyder att det fanns 120 000 barn. För det var så man beskrev barnen. De hade inte kunskapen att skilja mellan höger och vänster. Så Gud sa att du som önskar att den här staden ska utplånas, ser du inte vilka människor som bor där? Ser du inte barnen? Ser du inte de oskyldiga som är där? Du tänker inte på det. Utan det enda du tänker på, det är att du ska ha en resinbuske, ett träd som skyddar och skuggar dig själv. Ibland tror jag vår kristna tro kan bli så. Det blir den där resinbusken som skyddar oss själva. Vi ber när vi själva behöver det. Vi läser Bibeln och söker Gud när vi själva behöver det. Jag stod och tänkte när Andreas, han började leda mötet här, att Gud, vad ska vi göra för att människor ska vilja komma till vår gudstjänst? Jag kände att Gud sa till mig: men Eva, du kan ju börja med att be för att människor ska komma till vår gudstjänst. Kan vi skulle offra lite av din bekvämlighet, Eva, och gå hit och så be att någonting ska hända. Är du beredd att göra det? Jag vet inte om Gud talar så till dig, men han tar mig göra det ganska ofta. Och så går till rätta med mig och säger, Eva, tänk. Därför är det inte lika svårt att sitta hemma vid köksbordet och be över det som gäller just den dagen. Det är inte alls svårt för mig att sitta och be för Per att det ska gå bra med saker han behöver ha hjälp med på jobb eller andra saker. Men längtar vi efter att se kyrkan full? Ja, ska veta, jag är jätteglad att se dig här idag. Det jag tycker är helt fantastiskt att du har tagit dig hit i den här stormen. Men jag längtar efter att se ännu mer människor. Och lyfta min blick ur min egen bekvämlighetszon. Ur min egen resinbuske. I Romarbrevet 3:23 står det att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. I Efesierbrevet 2:8-9 står det: ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Av nåd är vi frälsta. Av nåd har vi fått ta emot det vi har fått. Och för intet ska vi ge det vidare. Jakob 2:14-17 står det: mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sådan tro frälsa någon? Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen, och om någon av er säger till dem, gå i frid, klä er varmt och ät er mätta, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Hur ska vi göra för att gå från att veta här uppe vad vi ska göra till att verkligen göra det? Hur ska vi göra för att inte göra som Jona, hoppa på första bästa båt och hoppas att någon annan gör det? Jag tycker att George och Kitty, de verkar vara såna här evangelister som brinner för människor. Och det är hur bekvämt som helst. Och tänker, ja men George och Kitty, de är ju ute och de pratar med människor. Eller Rune. Ja men Rune, han är nog bra på det där när han går omkring där i vardagen och han träffar grannar och andra så här. Och han är ordförande i församlingen. Han är bra på det där och nå människor. Och sen Andreas, han går i PTS. Kommer ju snart att ha examen och betyg på att han är duktig på det här. Så de kommer nog att fixa det. Och sen har vi ju pastorn som vi har kallat nu också. Och hon får ju till och med betalt för att gå ut och vinna människor för Jesus. Jag tror vi behöver be den heliga ande om inspiration. Om idéer. Om tankar. Hur vi ska nå. Därför själva frälsningen är fullbordad. Den fullbordades på korset. Du Ritva är lite lik en av mina bästa kompisar i Skara, Gittan. Gittan, hon har en salong, Sax och Kam heter den. Och hon är kyrkvärd i Svenska kyrkan i Händerna. Hon är frälst. Och nu är hon döpt också. Jag döpte henne innan. Jag åkte från Skara. Vi var ute en tidig morgon i en sjö där och döpte. Men hon var så här att hennes mamma hade trott åt henne. Hennes mamma hade bett. Helt plötsligt så dog hennes mamma. Hon hade ingen som bad för henne längre. Hon var tvungen att be själv. Och så började hon be. Och så sa hon till mig, jag och Eva, när de sätter sig i stolen här, så ibland när jag schamponerar deras hår och så ber jag inom mig för dem. Jag sa, men det är ju jättebra, att du ber för dem. Tänk att kunna komma in på salongen och så, och så är det någon som ber för en. Men har du tänkt på att Gud kanske skulle vilja att du sa någonting också? Så att de vet om att du ber. Nej, det vågar jag inte, sa hon. Så kan man inte göra. Vet du, idag kan du inte komma in på Gittans salong utan hon ber. Och så säger hon, är du sjuk? Har du ont någonstans? Ja, men då ska jag be för dig. Men du måste tro på Jesus och Fadern och den helige Ande först. För annars ber jag inte. Och så har hennes salong fått bli världens evangelisationsställe. Där vem som helst kan komma in. Du kanske tycker det låter konstigt. Men Gittan, hon är sån där, så det blir bara liksom naturligt. Människor tycker det är skönt. Och när jag såg dig så tänkte jag på Gittan. Därför du påminner om henne. Och så hörde jag det att du har en affär där nere i stan. Tänk vad skönt att få ha ett sånt ställe som människor kan komma in på. Och så också få bli möta med evangelium. Med nåd och kärlek och uppmärksamhet. Och få ta med sig inte bara en fin sak att sätta hemma, utan kanske få ta med sig någonting mycket mer hem. Idéer och tankar om hur vi bär budskapet vidare. Hur vi får ut det. Jag är övertygad om att den heliga ande vill ge det till oss. Och visa hur vi ska göra. Jag frågade Roy när han ringde mig i veckan när jag var nere i Skåne. För vi har bestämt att han och jag och kyrkoherden Lars Olof, vi ska be tillsammans. Och så frågade jag honom, ja men hur många var på gudstjänsten och ser på lördagen då, den ekumeniska? Ja, vi var 8 stycken. Ja, tänkte jag, det är 19 000 är det i Bålsta, va? Och man var 8 stycken. Ja, sa jag lite missmodigt. Det var ju inte så många på en ekumenisk gudstjänst. Nej, sa han. Men de sa det att förra året var de bara 6. Och det är väl bra när det kommer 2 till. Men mina vänner, den här trenden måste vi bryta. Så att våra kyrkor är det som är fullt med människor som får möta Jesus. Björksäterkyrkan, Pingstkyrkan, kyrkcentrum. Det är ju det Jesus har tänkt. Och jag landar gång på gång i det här bibelordet. Så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Och jag hoppas att du inte känner någon fördömelse när jag talar så här. För det är inte min mening. Men samtidigt så måste man ju bli vaken över hur det ser ut. Och det är tisdags vi kom ner till Jönköping, Per. Natten till tisdagen så hade jag en dröm som jag faktiskt tror var från Gud. Där jag var inne i ett enormt oväder och vatten försökte skölja över och dränka. Men jag kom hela tiden tillbaka till det som var mitt hem. Det var fast murat och ingenting kunde skada där. Men jag försökte ropa till människor och varna dem för den här stormen som kom. Men det var ingen som ville lyssna. Och det som var så märkligt med den här drömmen, det var att jag brukar vakna någon gång så här på natten. Och var gång jag hade vaknat och somnade om så fortsatte drömmen. Så den här drömmen höll på hela natten. Så kom vi till Jönköping och jag hade fått en gåva, ett presentkort. Så jag var och handlade lite på Nya Musik. Och när jag kommer ut och Nya Musik så möter jag en man som säger, men visst är det du som är Eva, visst är det du som har varit. Och så berättar han vad jag hade varit och förkunnat. Och Eva, du ska veta att Jesus kommer snart tillbaka. Det är inte långt kvar. Eva, Jesus kommer. Och det var så nöd han sa det med. Och sen en stund senare så öppnar jag min mobiltelefon och jag har så att jag kan titta på mina e-mail via mobilen. Och så får jag upp dagen, nya dagen, nyhetsbrevet därifrån. Och det första som kommer upp, det är ett bibelord som säger att Jesus kommer tillbaka. Och det blev så allvarligt för mig det här att Jesus kommer tillbaka. Jesus kommer snart tillbaka, mina vänner. Jag tror vi kan vara den sista generationen. Eller kanske en generation till efter oss. Men jag tror att det är nära att Jesus kommer tillbaka. Och jag önskar den dagen att det ska vara många som rycks upp med oss. Jag vet inte om ni har sett, det finns filmer, DVD-filmer som handlar om det här att Jesus kommer tillbaka. Men där är människor ute och kör bil. De är ute och flyger flygplan. De är ute så här. Och så plötsligt bara så rycks människor upp. Tänk när jag står på ICA och ska betala. Jag står med pengarna i handen eller jag står med mitt kort beroende på hur man gör. Så helt plötsligt bara kommer kortet eller pengarna och trillar till marken. Och kanske är det så att kvar sitter en chockerad kassörska. Eller så blir det tvärtom, att det sitter ingen kassörska, för hon har också följt med upp. Kanske beroende på ett enda ord när jag var på väg fram till henne som gjorde att någonting vaknade till och hon förstod att Jesus fanns. Är det sant att Jesus är vår broder? Är det sant att arvet hör oss till? Det är så. Det är så. Jag skulle vilja att vi ber tillsammans för det här. Nu har vi suttit ganska länge. Går det bara att stå upp om vi kommer fram här tillsammans? Bara ta varandras händer. Så ber vi. Vi ber för Bålsta. Vi ber för våra familjer, våra barn. Vi ber för att den heliga ande ska komma till oss och ge oss idéer och tankar och visioner. Vi blir drabbade. Kom.